Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Palmemordet, vittnet Inge M, del 5.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag göra?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Om du vill stödja vårt arbete med den här podden så kan du göra det bäst på Patreon, Patreon. Sök på Palmemordet. Det blir ett slags ömsesidigt avtal på Patreon så du sponsrar våra avsnitt med en summa du själv väljer. Och gör vi inga avsnitt, till exempel om vi sänder repriser, så dras inga pengar på Patreon. Utan det är per avsnitt och inte per månad eller någonting liknande. Det finns en notis i Palmeutredningen från 1990-04-10, alltså den 10 april 1990. Det är på det första förhöret med Inge, alltså från 86. Men det står ad acta 1990-04-10. Att lägga någonting ad acta kan innebära många saker, men det är lätt att tolka det här som att Palmeutredningen nu är helt ointresserad av Inge. Han har sagt det han har sagt i förhören, i tingsrätten och i hovrätten. Och nu verkar de inte kunna få ut någonting mer av honom. Och det verkar också som att Palmeutredningen inte riktigt vet hur de ska tolka vad Inge säger. Hur länge stod gärningsmannen där och väntade? Och det är förstås obekvämt för Palmeutredningen som 1990 är väldigt intresserade av att ordna en resning mot Christer Pettersson. Och stod gärningsmannen och väntade vid mordplatsen för länge så kan gärningsmannen inte vara Christer Pettersson. Det verkar inte hända särskilt mycket som har med Inge att göra förrän 1993. Och då är det inte ens Inge som förhörs. Förhöret sker den 8 september 1993 och det är fullt av märkliga maskningar. Det är ett telefonförhör och vem förhöret hålls med är maskat. Men jag lutar väldigt mycket åt att det är ett förhör med Susanne L. som vi har hört från i de här avsnitten tidigare. Förhöret hålls av kriminalinspektör Eva Marie Åghede. Det är ett protokoll med stödanteckningar efter ett telefonförhör. Personen som förhörs informeras om att förhöret är en komplettering till tidigare lämnade uppgifter i Palmeutredningen. Personen som förhörs informeras vidare om att det under utredningsarbetet framkommer en uppgift om att hon har sett en man, eventuellt medförande en walkie-talkie, i samband med bankomatuttaget på kvällen den 28 februari 1986. Sen är lite censurerat. Personen som förhörs säger att hon aldrig har sett någon man med walkie-talkie. Däremot vill hon minnas att hon gjorde en observation av en man. Nästa fråga förvånar mig lite grann. För Palmeutredningen borde vid det här laget veta exakt var Inges bil stod. Men personen som förhörs tillfrågas om var bilen stod parkerad i samband med att hon gjorde sitt bankomatuttag den 28 februari 1986. Hon säger att bilen stod parkerad snett nedanför bankomaten på nuvarande Olof Palmes gata, fronten på bilen och i riktning mot Sveavägen. Personen som förhörs säger att bilen inte stod parkerad precis mitt emot bankomaten på grund av att det där var ett övergångsställe och att man inte får parkera där. Efter bankomatuttaget gick personen som förhörs tillbaks och satte sig i fordonets baksäte. I samband med detta såg hon en man gående alternativt stående på trottoaren i området mellan bilen och Olofsgatan. I samband med att personen som förhörs berättar detta reserverar hon sig och säger när hon tänker efter så har hon en minnesbild av att hon gör observationen av mannen i samband med att de kör förbi honom på väg mot bankomaten. Mannen är då på väg i riktning mot Sveavägen. Personen som förhörs säger att hon idag inte kan minnas exakt när hon gjorde observationen av mannen. Det kan således vara endera när sällskapet kör förbi mannen eller när hon går från bankomaten i riktning mot bilen. Alternativt när hon sitter i bilen. Personen som förhörs säger också att mannen aldrig stod i någon portuppgång eller liknande. Vart mannen tog vägen vet inte personen som förhörs. Och min kommentar, det här visar ju hur minnen försvinner, som vi har pratat mycket om i den här podden. Och man undrar vad värdet av det här förhöret är. Men det fortsätter. Personen som förhörs ombeddes beskriva mannen. Angående ålder säger hon att hon idag inte på något sätt kan komma ihåg detta. Angående längd säger hon att hennes uppfattning är att mannen hade normal längd. Det är idag ingenting hon reflekterat över när hon försöker minnas mannen. Mannen bar mörka kläder, troligtvis en rock eller en jacka. Personen som förhörs säger att det troligtvis var vinterkläder. Hon tillfrågas om mannen bar någon huvudbonad. Hon säger att hon idag inte kan komma ihåg detta. Hon säger att anledningen till hennes dåliga minnesbild av mannen är att det har gått så pass lång tid efter observationen. På specifik fråga om mannen bar någon walkie-talkie säger hon att hon inte gjorde någon sådan observation. Personen som förhörs tillfrågas om varför hon kommer ihåg just denna man. Hon kan inte förklara detta, men säger spontant att hon vet att hon har pratat om mannen. Hon kommer dock ihåg det först nu när hon får den specifika frågan från förhörsledaren. På fråga om hon har talat med någon om walkie-talkie eller liknande rörande aktuell man säger hon att hon inte har något minne av att hon har gjort detta. Hon säger dock att hon har talat med andra personer om de tidningsartiklar rörande walkie-talkies som förekommit efter mordet på Olof Palme. Efter den nyss reciterade berättelsen har hon inget som helst mer minne av mannen. Hon säger att hon kommer ihåg att samtliga i sällskapet satt i bilen i samband med att hon hörde smällarna. Hon reserverar sig spontant för att hennes kamrat eventuellt var på väg till bilen. Personen som förhörs berättar vidare spontant att hon såg en person som sprang från mordplatsen. Hon hörde också att någon i bilen sa att det var en som ramlade. Hon säger att hon blev rädd av den uppkomna situationen. Hon vill minnas att hon sa någonting till de andra i bilen om att de skulle åka ifrån platsen, vilket de också gjorde. Personen som förhörs fortsätter spontant och säger att hon inte relaterade smällarna så som kommande från något vapen, utan snarare så som påsksmällare eller liknande. Min reflektion: det här med smällare förvånar mig så mycket efter att jag sköt 357 Magnum. Det är ett vapen som låter väldigt, väldigt mycket. Och även om man sitter i en bil vid tillfället så känns det svårt att tolka det som smäller. Och det är ännu svårare att tolka det som smäller om man faktiskt står i närheten, som till exempel Lisbeth Palme. Förhöret fortsätter. Vidare berättar personen som förhörs också det spontant att någon i förhöret identifierad ringde till polisen under natten eller morgonen därpå, det vill säga den 1 mars, och berättade att han och de övriga i sällskapet hade befunnit sig i närheten av mordplatsen. Det får mig att tro att det här är Inge. Han ringde och talade om att han kontaktat polisen på morgonen 1 mars 1986. Personen som förhörs förväntade sig därför att någon polis skulle höra av sig. Men hon säger att hon tyckte att det gick väldigt lång tid innan hon kontaktades. Hon har också senare förstått att anledningen till att polisen hörde av sig till henne var inte denna kontakt och upplysning om att hon hade befunnit sig på platsen, utan uppgiften om att hennes bankomatkort hade nyttjats i aktuell bankomat i närheten av mordplatsen. Personen som förhörs berättar slutligen att någon, förmodligen Inge, i samband med händelsen, strax innan smällarna hörs, säger någonting med budskapet att han ser någon som tänker skjuta. Personen som förhörs tillfrågas om hon kan minnas hur han uttryckte sig. Hon kan inte dra sig till minnes detta, men säger att det han sa gick ut på att han såg någon som tänkte skjuta. Han hinner dock inte säga sin mening färdigt förrän hon hör de aktuella smällarna. Och det är hela förhöret från 1993. Sedan passerar hela 1990-talet och 1999 kommer granskningskommissionens rapport. Granskningskommissionens uppgift här tycker jag bekräftar att Palmeutredningen känner sig färdig med vittnet Inge M. Så här säger granskningskommissionen, citat: "De tidsuppskattningar som Inge M har kommit att ange vinner inte heller stöd i annan utredning. Uppgiften att han iakttog gärningsmannen i flera minuter framstår tvärtom som svår att förena med vad som i övrigt har framkommit." Slut citat. Inför arbetet med sin bok Mordgåtan Olof Palme gjorde Gunnar Wall en intervju med Inge. Och i Mordgåtan Olof Palme på sid 497 så finns det ett långt stycke om just Inge. Kapitlet heter Ett möte vid annonspelaren. Och Gunnar är ju då inne på mötescenariot i texten. Jag citerar direkt från Mordgåtan Olof Palme. Citat: "Hittills har vi inte träffat på något vittne som har beskrivit det där vi har vant oss vid från tv. Den diskret väntande gärningsmannen som tyst och omärkligt går upp bakom det passerande paret Palme. Nu finns det faktiskt ett vittne som tycks ge ett visst stöd för den beskrivningen. Men går man lite närmare in vad han faktiskt har sagt framträder överraskande nog en helt annan bild. Det handlar om vittnet Inge M. som var ett av de centrala vittnena till mordet. Han satt vid ratten på sin bil och hade god uppsikt över Dekorima-hörnet redan flera minuter före mordet. Han såg också hur mördaren sköt och sedan flydde in på Tunnelgatan efteråt. Vi har träffat på Inge flera gånger i boken redan. Vid tiden för händelsen var Inge drygt 30 år gammal. Han blev känd i tidningarna som musikläraren eftersom det huvudsakligen var så han försörjde sig. Idag, 2010, jobbar han som facklig förtroendeman. Under de snart 25 år som har gått sedan mordet har Inge sagt nej till att intervjuas av journalister. Med bara ett par undantag och båda gångerna var mycket länge sedan. Det ena tillfället var när han talade med journalisten Thomas Kanger som skrev en av de första kritiska böckerna om palmutredningen. Boken blev uppmärksammad, men under rättegången mot Christer Pettersson försökte åklagarsidan ge intryck av att samtal med Kanger hade bidragit till att förvanska Inges minnesbilder. Nu, när det har gått mer än 20 år efter rättegången mot Pettersson, har Inge gjort ett tredje undantag. Jag träffar honom på ett fackföreningskontor i Stockholm. Inge, tänker du fortfarande ofta på vad som hände där på Sveavägen? Inge svarar: ja, det gör jag. Och för mig handlar det om två bitar. Den ena biten är den bild jag har med mig av en människa som blir skjuten till döds. Det är något jag gärna skulle ha undvikit att vara med om. Den andra biten är att det är nutidshistoria. Sådant som kommer att finnas i skolböckerna i framtiden. Det betyder att om jag får vara med till det länge så kan jag berätta om vad som hände för barnbarnen. Och ge dem en annan bild än den de kan läsa sig till. Gunnar, har du lust att berätta om den här kvällen igen? Som du minns det nu? Inge svarar: jag och min blivande hustru hade varit tillsammans med två kamrater och lyssnat på en femte kompis i gänget som var spelade på en rockklubb. Den hette Kaos och låg i Gamla stan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Min fästmö och jag skulle upp tidigt på lördagsmorgonen. Hon skulle jobba på Domus och jag skulle gå bussförutbildning. Jag jobbade alltså som musiklärare. Jag hade kompisar som hade åkeri. Och det hade gett mig idén att jag skulle kunna köra lite skidresor och så vidare på mina lov. Och dessutom tyckte jag helt enkelt att det skulle vara kul att ha alla behörigheterna i körkortet. Eftersom jag skulle upp på morgonen höll jag mig nykter och körde de andra. Och ganska tidigt ville jag och fästmän åka hem för kvällen. Medan våra kompisar bestämde sig för att fortsätta på nattklubb. Jag skulle köra dem dit, men först behövde vi allihop ta ut pengar. De första bankomaterna vi provade var tomma. Det här var en lönhelg i slutet av månaden. Men då fanns det en bankomat på Tunnelgatan som var känd för att den aldrig var tom. Så vi sa, vi tar Tunnelgatan. Jag kommer med bilen på Sveavägen söderifrån och så svänger jag in till vänster på Tunnelgatan. Där gör jag en rundpall så att bilen står med nosen upp mot Sveavägen. Fästmän och kompisarna går ut för att göra sina uttag men jag sitter kvar vid ratten. Snabbt fattar jag att jag står fruktansvärt dåligt. Det är en trafikavkännare precis där jag har bilen så hela tiden gör jag så att det blir rött för dem som kommer på Sveavägen. Samtidigt står jag i vägen för andra som kommer bakom mig. Det är kö till bankomaten och folk är inte nyktra. Det är en sån här nattklubbsautomat kan man säga. Folk fumlar och byter kort med varann så att de som står långt bak kommer före andra. Det är helt enkelt ett jävla busliv och det tar tid för min fästmö och mina kompisar. Så jag blir stående rätt länge. Jag upptäcker ganska snart att det kommer en kille och ställer sig vid Dekorimas fönster. Han ställer sig framför avfasningen så att jag har honom i motljus. Han står inte helt stilla utan går omkring lite grann. Även när han står på ett ställe rör han sig. Det liknar det här typiskt oroliga sättet som en tjackpundare har. Det känner jag igen. För jag har jobbat med ungdomar som har alkohol- och narkotikaproblem. Dessutom växte jag upp i Sköndal-Farsta under den absolut svåraste perioden på 60- och 70-talen. I klassen jag gick i var vi 16 grabbar som följdes åt i nian. Det var jag och tre till- som klarade oss från att hålla på med preparat. Så att känna igen en pundare, det var inget svårt. Gunnar frågar. Det här var en pundare. Ingen svarar. Ja. Gunnar. Det sa du väl inte i de tidiga polisförhören? Inge. Jo, det sa jag redan från första början när jag ringde in till polisen på lördagen. Men skillnaden mellan honom och en normal tjackpundare som går på amfetamin var att den här killen var vältränad. Han hade sin typiska gång, men vartenda steg var effektivt. Jag vet inte hur jag ska förklara det bättre. Slut citat mordgåtan Olof Palme. När Gunnar har gjort den intervjun så kollar han upp det här. Han tittar i protokollen och hittar ingenting om att Inga sagt att gärningsmannen skulle ha liknat en tjackpundare. Men det är ju förstås möjligt att Inga har sagt det och att det inte har kommit med. Till exempel det första förhöret är ju väldigt kort. Jag fortsätter citera mordgåtan Olof Palmes citat. I Kangers bok som kom 1987, långt innan Christer Pettersson blev misstänkt, står det att Inge M funderar över om mannen tänker göra en knarkaffär eftersom han så tydligt väntar på något. Den svårbedömda frågan så här långt i efterhand är förstås följande. Handlar det om Inge gissade att det hela kunde vara narkotikarelaterat utifrån själva situationen, en ensam man i ett gathörn, och att han i efterhand har föreställt sig att mannen nog hade betett sig som en pundare? Eller rör det sig om genuina minnesbilder? Det kan vi inte säkert veta. Gunnar frågar, var han målinriktad? Inge svarar, väldigt målinriktad. Det var min första reaktion. Antingen sker en affär där, eller också väntar han på att märka någon som inte har betalat. Det var min tanke. Gunnar, såg du hur han kom till Dekorima? Inge, han kom gående. Han gick på utsidan av den här reklampelaren, den trekantiga, som stod lite längre ut på trottoaren en bit från gathörnet. Jag uppfattade det som att han hade sneddat över Sveavägen. Men jag kan minnas fel om det. Nu är det länge sedan. Gunnar, du menar att du först lägger märke till honom på din sida av annonspelaren nära gatan? Inge, ja. Gunnar frågar, hur länge iakttar du sedan den här mannen? Inge svarar, 6-7 minuter. Kanske 8. Jag minns inte. Fast jag tittar inte på dem hela tiden. Eftersom jag står dumt med bilen blir jag snart irriterad på att de andra i mitt sällskap inte är klara. Jag tänker, fan kommer de aldrig? Och så försöker jag hålla koll på hur det går för dem. Slut citat. Den här uppgiften, att ingen skulle kunna väntat så länge som 8 minuter, sticker förstås ut den här intervjun. Så lång tid har ingen inte uppgivit i något annat förhör. Och då kan man ju hålla med granskningskommissionen att det inte vinner stöd i annan utredning. Och det framstår som svårt att förena med vad som i övrigt har framkommit. Lite senare i boken, nu på sid 500 om mordgåtan Olof Palme. Citat. Det här med hur länge mannen står och väntar är, som jag varit inne på, en central fråga i mordutredningen. Har han stått i flera minuter kan han inte ha startat samtidigt med makarna Palme från Grand. I polisförhör före Pettersson-rättegången har inget talat om att det kan ha varit upp till 4 minuter som han såg mannen. När ingen nu säger 6-8 minuter medger han själv att han inte minns. Så lång tid är det kanske inte troligt att det handlar om. Men att det skulle vara minuter har Inge varit bestämd på länge. Det är ingen tvekan om att Inge befann sig på plats i flera minuter före mordet med god uppsikt över Dekorima. Men kan han haft helt fel om hur länge mördaren stod där? Det försökte i alla fall Palmeåklagaren Jörgen Almblad hävda i hovrätten. I ett av polisens tidiga förhörsprotokoll finns det nämligen ett uttalande från Inge M om att han observerade mördaren bara precis sekunderna innan mannen och kvinnan kommer, det vill säga paret Palme. Och det där citatet hänvisar Almblad till. Men det är uppenbarligen en mening ryckt ur sitt sammanhang. Inge har precis som han förklarat vid flera tillfällen då och då släppt mördaren med blicken och tittat på honom igen. Redan i de tidiga polisförhören från mars och april 1986 ger Inge en ganska tydlig bild av sina observationer som visar att det rör sig om ett utdraget förlopp. Gärningsmannen står på plats när det passerar en hel grupp människor, upp till 7 personer söderifrån. Och lite senare kommer paret Palme från andra hållet. Inge är i förhören benägen att gissa att gänget som är på väg norrut passerar Dekorima bara 10-15 sekunder innan det smäller. Det är, vågar vi nog säga, alldeles fel. En så stor grupp skulle rimligtvis Anders B. ha reagerat över. Och de som ingick i gruppen skulle troligen själva gett sig till känna eftersom de hade befunnit sig så nära Dekorima när mordet inträffade. Med all sannolikhet passerade gruppen betydligt tidigare. Slutcitat. Efter det följde ett resonemang där Gunnar överväger möjligheten att Inge har sett gärningsmannen på 2 olika platser. Han har rört sig, han har stått dels i Dekorima-fönstret, men han har också varit vid annonspelaren. Det ska jag inte gå in på här, för det har vi tagit upp i våra avsnitt om mötescenariot. Så vi fortsätter på sid 504 av mordgåtan Olof Palme. Citat. Gunnar. Och så försöker du lägga samman alla de där bilderna till en berättelse som hänger ihop, som man ju gör. Och reklampelaren finns med där, fast du inte riktigt vet hur det hänger ihop med resten. Inge svarar. Nej, men den dyker alltså upp för mig då och då. Till exempel när jag sitter och väntar i polishuset innan jag ska vittna i hovrätten. Det är någonting i min minnesbild som jag inte får ihop. Någonting som blir fel, men jag vet inte vad. Vad jag däremot känner då när jag ska vittna är att jag vet att jag observerar killen i god tid innan makarna Palme kommer. Gunnar. Fast just det ifrågasattes ju av åklagaren Almblad under rättegången. Inge. Ja, jag råkade lite i luven på åklagaren i rättssalen. Jag blev förbannad när han försökte styra vad jag skulle säga. Här hade jag jobbat som ett djur för att hålla mig undan från press. Jag har gett fan i att följa nyheterna sedan 1986. Och det här var 1989. Jag hade verkligen försökt att hålla mig undan. Så att jag bara skulle kunna berätta mina minnen utan påverkan från annat håll. Gunnar säger till läsaren. Nu, efter alla dessa år, har ingen inte den pressen på sig längre på samma sätt. Jag frågar honom om vad han tror om mordet. Inge svarar. Sedan Lisbeth Palme pekade ut Christer Pettersson är jag helt övertygad om att det är han. Jag kunde ju inte själv se mördarens ansiktsdrag från min plats. Men hon måste ha sett mördarens ansikte ordentligt. Sedan han skjutit och hon gått ner på knä stannade han till och tittade ner på henne. Och hon tittade upp på honom. Han stod stilla där under, det är svårt för mig att säga i tid idag, men mellan 15 och 30 sekunder. Gunnar frågar. Hur säker är du på det här? Inge. Det finns förstås en osäkerhet. Det är visserligen så jag minns det. Men du kan inte hålla minnesbilder vid liv utan att omkonstruera dem. Så fungerar hjärnan. Och det är därför domstolen ska avgöra, inte vittnena. Vittnen ska vara så objektiva som de överhuvudtaget kan. Jag har gjort ett riktigt ärligt försök. Slutcitat. 6 år senare, 2016, ställer Inge upp på en intervju med Aftonbladet TV. Journalisten i fråga är Johan Stambro. Aftonbladet uppger glatt att Inge berättar för första gången om sitt vittnesmål. Men det anmärkningsvärda 2016 i Aftonbladet TV är att Inge helt har ändrat åsikt i schackpundarfrågan. Inge säger bland annat, citat, det var en klar avrättning. Han visste precis vad han skulle göra och hur. Det fanns ingen som helst tvekan. Det var ingen pundare. Han var vältränad, mer åt elithållet, militär. Någon som verkligen vet hur man ska utnyttja varenda del av sin kropp utan att bränna för mycket energi. Slutcitat. Och det låter ju verkligen inte som Christer Pettersson. Sen gick det några år och det blev den 10 juni 2020. De som tittade på SVTs morgonstudion fick veta att den var förlängd med anledning av presskonferensen om utredningen av Palmemordet. SVT berättade att de sände direkt så att klockan 09.30 skulle chefsåklagare Christer Pettersson presentera sitt beslut och berätta om utredningen tillsammans med spaningsledare Hans Melander. Ja, ni känner alla till det här debaclet. Under presskonferensen förekommer ingen några gånger, men det är bara i signalementsfrågan. Uppgifterna om antingen en schackpundare eller en elitmördare går ju båda ganska dåligt ihop med Stig Engström. Pettersson och Melander konstaterar att ingen ansåg att gärningsmannen hade en mörk rock längre än en jacka med en mörk mössa. Och så mycket mer än så blir det inte. Veckans brott har en specialsändning samma dag den 10 juni 2020. Och dit bjuder de Inge. Det är André Pops och Lasse Lampers som håller i sändningen. Och Inge ställer upp. André Pops frågar Inge vilken relation han har till mordplatsen idag. Och Inge berättar att han inte går till mordplatsen vid festliga tillfällen. Han försöker undvika platsen. Sedan får Inge frågan om vad det egentligen var han såg på mordkvällen. Inge berättar saker vi redan pratat om. Och sen nämner att gärningsmannen rörde sig lite försiktigt på platsen innan mordet. Inges berättelse i den här intervjun är kort och han går inte in på några exakta tidsuppgifter. Inge får också frågan hur väl hans iakttagelse går ihop med att Skandiamannen är mördaren. Och Inge nämner specifikt mördarens rörelsemönster. Det passar inte alls in på Stig Engströms berömda tjurrusning uppför Tunnelgatan, utan var betydligt mer kontrollerad. Inge får också frågan om hur det var att leva med att vara vittne och sett det här i 34 år, som det var 2020. Och Inge säger att det var inte så roligt att se en människa slaktas, för det var en slakt. Inge får sedan frågan om han betraktar det här som en slutpunkt, att Skandiamannen har pekats ut. Och han svarar att rent juridiskt kommer de ju inte längre, så han hoppas att han ska kunna lägga det bakom sig. Nästa intressanta sak som händer Inge och våra kunskaper om Inge är att journalisten och YouTubern Otto Ekevi, som ju ni har hört här i podden, intervjuar Inge i januari 2022. Som jag nämnde i Palmemordskonferensavsnittet så har jag skakat hand med Otto och han kommer att producera avsnitt i den här podden. Så här får ni en försmak då om ni inte har hört honom tidigare. Hans YouTube-kanal är Ottos Insight och där kan ni hitta många fler intressanta saker om Palmemordet. Men nu lämnar jag alltså över ordet till Otto Ekevi när han ringer Inge i januari 2022.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hej Inge, mitt namn är Otto Ekevi. Jag är journalist och har en YouTube-kanal som jag, där jag har fokuserat väldigt mycket om Palmemordet då, de senaste 2 åren.
Okay.
Jag undrar, det är egentligen bara en eller 2 saker som jag bara skulle vilja ha svar på. Det är om du kan minnas att om det var Stig Engström eller Christer Pettersson du såg.
Ja, alltså nummer 1, jag står jävligt dåligt till. Jag står i min matvarubutik.
Ja,
kan du ringa mig senare?
Absolut, jättegärna. Tack ska du ha.
Ja,
okay. Jag gör så då. Tack, hej. Ja, hej Inge. Otto här.
Nu är jag mer talbar.
Vad sa du, nu är du mer?
Nu är jag lite mer talbar. Nu får du berätta, vad handlar det om?
Nej, men jag heter Otto Ekevi, jag är journalist och sen 2 år tillbaka så har jag en YouTube-kanal där jag intervjuat Gunnar Wall, Lars Borgnäs, Lena Andersson, många sådana där journalister som är nernördade i mordet då. Och det enda vittnet som jag talat med, förutom du då, det är Lars Jeppsson för något år sedan. Jag har alltid velat, alltså när Palmeutredningen lades ner då den 10 juni 2020 så var det ju med i tv där och jag tycker inte riktigt jag fick klart för mig vad, jag hann inte riktigt utveckla det där, det var väl kort tv-tid, men alltså då frågade jag ju om du kan ha varit Skandiamannen när du såg, jag vet inte riktigt, och sen så jag vill ställa frågan själv, För jag har ju hört dig, jag har ju läst förhören med dig och så.
Nej, jag fick inte möjligheten att säga.
Nej, jag menar det. Jag tänkte om jag kunde få chansen att höra nu istället. Vad du, jag har hört dig beskriva vad du såg, men kan vi börja med Skandiamannen? Var det han du såg?
Nej, det är högt otroligt. Jag har ju sett honom springa på videor och så vidare.
Ja.
Och han var inte bugd och på det sättet. Och nej, jag tror inte att det var.
Och inte Christer Pettersson heller då?
När Christer Pettersson var, alltså när Christer Pettersson var ganska ren, som när jag träffade honom både i tingsrätt och hovrätt. Då var han ju ganska vältränad och fysiskt i ganska fin form. Storleksmässigt, men jag kan inte säga Christer Pettersson eftersom jag inte såg något ansikte. Så det är idiotiskt utav mig att säga något annat. Men däremot så har ju Palmeutredarna bestämt sig för någonting och då blev det så.
Du är ju, brukar kallas, det enda vittne som såg hela mordförloppet. Kan du ta igen vad du...
Jag ska vara fullt ärlig. Jag vill kolla upp dig och se vem du är innan jag pratar vidare med dig.
Ja men okej, gör det.
Alltså så här är det. Jag har varit ganska, tillsammans med flera andra vittnen, varit jävligt hårt ansatta utav tokfransar.
Mm.
Och jag är fullt rak och öppen och talar om det. Jag är inte så jävla sugen på att göra några fler intervjuer. Jag menar. Men jag ska kolla, för du har en poäng.
Ja, nej men gör gärna det. Jag vet att det finns massa galningar där ute och... Jag försöker att jag har ingen egen teori och jag intervjuar de som har galna teorier, eller knappt det. Men jag är bara nyfiken. Ju mer jag läser om det, ju mer jag intresserar mig för det, desto mindre vet jag. Och jag tänker att det är ett ganska hälsosamt tecken, och att jag vet mindre desto mer jag lär mig. Men gör det. Alltså...
Jag kan väl säga som så att jag hade undvikit ända fram till då i juni att läsa några som helst tidningar, titlar eller jag tittade på någon videosnutt där han sprang som en tjuvrusade.
Jo.
Och insåg direkt att oh shit, hur fan tänkte de nu?
Ja.
Det var min första tanke, för det är ju ingen av oss som säger att han sprang på det sättet.
Nej.
Men att han var inblandad, det är jag inte alls.
Men det är inte han du tror du såg stå där när du satt och väntade bilen?
Nej, inte det. Jag tror inte att det är den killen som stod vid Dekorima.
Den personen du beskrev som en slaktare. Du beskrev personen som att det var en slakt.
Ja, men det var en slakt. Alltså, du får gå in och kolla intervjun som jag gjorde med Aftonbladet där, för den är ganska bra.
Ja, men du kolla upp mig, jag heter Otto Ekevi och jag har en YouTube-kanal som du har tid. Får jag, men egentligen var det ju, det var ju framförallt det här jag ville veta bara, få liksom bekräfta själv om det var Skandiamannen eller Pettersson. Och det fick jag i alla fall svar på.
Det är ganska klara.
Ja, precis. Men du kan kolla upp mig igen ändå, för att det kanske, ja, om du vill ha något, om du vill.
Ja, men jag ska ju titta vad det är för knäppgörd så att jag kan.
Ja. Gör det. Men du, jag spelar in det här på min mobil. Är det okej att jag använder detta samtal?
Ja, jag vill gärna höra hur fan det låter, det du tänker använda.
Okej, men ska vi se.
Det får du gärna skicka över till mig.
Ja, men skickar du din mailadress på sms då, så kan jag skicka till dig då?
Det kan jag göra.
Ja,
absolut.
Ja, men tack Inge. Tack för att du tog dig tid också.
Jag gör det direkt.
Ja, vad snällt. Ja. Snällt. Tack så bra.
Tack.
Hej på dig. Tack. Hej. Ja, en trevlig kille. Jag fick i alla fall svar på det. Det var ju det jag ville veta. Om det var Stig Engström eller Pettersson han såg. Ingen Borelius är faktiskt det vittne som såg allra mest. Sitter jag på ett hotell till Lysanne och passade på att sköta på lite omväxling. Från att vara hemma hela tiden och ringa samtal.
Tack Otto. Och Otto kommer ni som sagt att få mer av här i podden. Förhoppningsvis senare i år. Där avslutar vår serie om Inge M. Det blev alltså 5 avsnitt och det är avsnitt 406, 407, 410, 421 och det här avsnittet. Jag kommer som jag nämnde tidigare att även ta upp bankomatutredningen. Hur var det egentligen med bankomaternas klockor? Men det kommer jag att göra i ett senare avsnitt. Som ni hörde så tyckte ju granskningskommissionen inte så bra om Inges vittnesmål. Och det finns ju en del frågor. Hur länge såg han egentligen gärningsmannen stå där och vänta vid Dekorima? Vilka var det som gick förbi? Och när gick de förbi? Mycket har gjorts av det där första vittnesmålet. Men kom ihåg att det var otrolig press på tipsmottagen i början. Därför kan man egentligen inte dra slutsatsen att mannen inte stod och väntade i första förhöret. Om man tittar närmare på förhöret från den 14 mars 1986 så är det minuter och sedan sekunder för gärningsmannens väntetid. Men ingen hinner göra ett antal observationer, så att det är ju minuter. Ingen insisterar också i tingsrätten på att han är säker på att gärningsmannen stod där ganska länge. Om det nu är Anders B.s sällskap som går förbi, då talar ju det för att gärningsmannen faktiskt var synlig för Inge i 3 minuter eller mer. En annan fråga jag lämnar er att fundera på är om det var en pundare eller inte pundare. Och vilka gärningsmän det här egentligen passar in på. Jag finns på X och på Instagram. Jag heter Dan Hörning, så det är väldigt lätt att hitta. Ingen annan heter så. Följ mig gärna där. Där talar jag om alla mina poddar och det är ganska många. Men en podd som jag tror är mest intressant för er är podden Olösta mord, som jag numera gör med David Oskarsson. Samme David Oskarsson som var med på Palmevandringen och som var med och skrev avsnitten om Hans Holmér. Olösta mord börjar närma sig 200 avsnitt och det är förstås lite jämfört med den här podden. Men vi har tagit upp flera intressanta fall som jag tror att ni skulle vara intresserade av. Bland annat mordet i stuvkällaren. Det där som blev löst men ändå inte löst. När väl DNA visade vem som var gärningspersonen så var det preskriberat. Den värsta sortens olösta mord. Vi har i 14 avsnitt tagit upp de olösta morden på rapparna Biggie Smalls och Tupac Shakur. Vi har tagit upp ett mord på MS Estonia, men det var innan den sjönk. Vi har tagit upp flera klassiska fall som Mörtnäsmorden och apoteksmordet i Upplands Väsby som gav upphov till uttrycket Kyss Karlsson. Vi har även gjort 8 avsnitt om Urban och Heidi i Nya Zeeland, ett fall där det nyligen har hänt saker. Det vi har tagit upp allra mest är förstås Sven Sjögrens försvinnande på Gotland. Det har vi gjort över 37 avsnitt om i Olösta mord. Och det sista fallet jag vill nämna från Olösta mord för att försöka få er att gå dit och lyssna är Viola Widegrens försvinnande. Innan Palmemordet var det här ett av Sveriges största mysterier och ett fall som jättemånga människor följde under väldigt lång tid. Vi har gjort 16 avsnitt om Viola Widegrens försvinnande. Och allt det kan ni höra i min podd Olösta mord. Och du hittar förstås Olösta mord där du hittar Palmemordet. Vill du prata Palmemordet med likasinnade så rekommenderar jag Facebookgrupperna Studio Palmemordet och Palmerummet. Om du har missat palmemordsarkivet.se, gå dit för där finns det otroligt mycket handlingar som fortfarande i viss mån kommer ut från utredningen. Du kan alltid kontakta podden Palmemordet på e-mailadressen simboypodcast@gmail.com, Simboy med Z. Och lyssnar du på Palmemordet på ett Apple device så vill vi jättegärna ha iTunes-recensioner. Och jag kommer att läsa upp alla iTunes-recensioner i podden. Jag eller Tobias kommer att göra det. Jag har också en fråga inför Palmevandringen 2025. Det är en fredag den 28 februari 2025. Och innebär att det är svårt att hitta en lokal som kan hantera en så stor grupp utan att det sker någon slags förbetalning. Så vet ni något ställe i närheten av biografen Grand som kan hantera många besökare? Så är jag idel öra, mejla i så fall på simboypodcast@gmail.com eller skicka ett meddelande på min Instagram. Tack till alla som sponsrar Palmemordet på Patreon. Det är ni som gör det möjligt för oss att fortsätta. Så stort tack för det. Tack till Gunnar Wall och Johan Lundqvist som har hjälpt mig mycket med de här avsnitten. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Cornelia, Tobias och Otto. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, strålte jag, vi ska ut och röva.